Vi ska nu över till seniorradion.
Hej och välkomna till Seniorradion Vinter. Jag som ska hålla er sällskap i 2 timmar heter Timo Heino. Dagens program lyder som följer. En vinterdag 2018 begav sig Mats Åmvall, Ingrid Karlsson och jag till de djupa Åmotskogarna, närmare bestämt till Kojsta, där vi träffade Marita Friman. Björn Widegren fortsätter med sin krönika om Sven Stolpe. I förra veckans Seniorradio Vinter besökte Marianne Minnell och Gunnar Lidfeldt Bomus. Den här gången har de tagit sig någon kilometer närmare centrum till Brynäs. Ulf Jönsson berättar om Ella Fitzgerald och Sven-Erik Lundberg. Han tar sig an Hound Dog Taylor. Men först lite musik. Rockpile med förre Rockpile-medlemmen Billy Bremner i spetsen backas upp av Bonnie Löman, Micke Finell och Peder Sundahl. Här hör vi dem med låten Rocking Little Angel. Kulen novemberdag 2018 gjorde Mats Åmvall en intervju med Marita Friman som bor i Kojsta i Åmotsbruk kommun.
Ja, det är hundarna som först hälsar oss välkomna till Kojsta i mitten av ingenting skulle man kunna säga. De hälsade oss på långt håll, väl upphövat väderkorn. Ja, vi befinner oss hos Marita Friman i Kojsta i Åmotsfors.
Åmotsbruk.
Åmotsbruk till och med i Ockelbo kommun. Och hundarna har hälsat oss välkomna.
Jajamän.
De hörde oss på långt håll.
De hör när det kommer bilar upp direkt.
Det här skulle man kunna för en stadsbo beskriva som ett hus mitt i ingenstans. Men så är det inte för dig. Det kanske snarare är en medelpunkt.
Ja, det är ju lite på sidan om så att säga, men jag trivs ju så här.
Ska vi börja med en liten rundvandring? Vi står ute på gården här.
Ja.
Och det är bostadshuset och sedan här är det
där. Där har jag vedbord och lite redskapsbord kan man säga. Sen har jag bastu där uppe.
Du har egen bastu där?
Ja, okay. För att det enda möjligheten för mig att bada det är ju bastun där. Ja, eftersom jag inte har någon dusch och grejer eller el. Annars blir det en hink med het vatten ute.
Ja, okej.
Okay. Det är lite skönare att ha egen bastu.
Och sen har du utomhus där? Eller?
Jajamän, där är hönshuset.
Och hönshuset, här har vi lite höns som går runt. Här
kan ta en titt in.
Ja. Vi går in i bastuhuset.
Varsågod. I bastun, ja. Det är ganska fint här inne.
Det ser väldigt trevligt ut.
Med ett litet förrum där man kan sitta.
Och barstolar där man kan sitta och ta en liten drink kanske rent av.
Ja, känner på det. Sen kan man ligga på lavern och titta ut i skogen där på baksidan.
Ja, men just det. Jag tittar ut genom fönstret här.
Så det brukar ligga.
Det låter ju jätteskönt.
Så det är mysigt.
Ja.
Ta sig en bastu.
Det förstår jag.
För du har ju haft sedan barnsbenet att man bara bastu.
Ja, du har ju finländskt påbrå också, eller hur?
Ja, stämmer
från
det.
Från dina föräldrar, eller?
Ja, det är min pappa. Kom från Jyväskylä i Finland. Och kom hit vid stormfällningen 54.
Aha.
Och så träffas mamma. Så, så blev det då.
Och stormfällningen, var det alltså att han 54. Jobbade i skogen då?
Ja.
Med att röja.
Ja, det var ju en storm då 54. Så att då kom de, hans bröder och kusiner, och högg i skogen då åt bönderna.
Och sen blev han kvar?
Ja, sen var han kvar.
Mm.
Och sen de andra stack lite hit och dit. En emigrerade till Australien, Toivo.
Jaha.
Det var en kusin till han.
Hur många syskon då ni?
Det menar hans?
Har du syskon eller?
Ja, jag har syskon. Jag har en bror, Leif Verkammar, bor i Gävle, och så har Lena Widing bor i Sandviken och så har Majbor Wiklund och bor uppe i Gärsö.
Jaha, fyra barn.
Så ja, fyra, så vi är fyra stycken.
Ja,
ja. Stämmer det.
Nu är det lite höst.
Här har man utedasset av ett.
Ja.
Här kan man sitta.
Här kan man sitta. Ja, titta här. Här finns det plats för två.
Och jag har gjort lite solcellpaket där så att jag kan få lite lys om.
Ja, men det kan ju behövas.
Fast nu är det ju lite dåligt då, för nu har det inte laddat upp så här.
Nej, det har varit för lite sol.
Ja, det.
Ja. Det är lite då får tråkigt. Du ha ficklampa eller något.
Ja, det får man nog.
För du har ingen elektricitet här, va?
Nej, det har bara en solpanel på huset som jag har fått igång i år. Men annars har jag elverk då till maskinerna när jag ska, om man ska snickra eller dammsug eller någonting sånt där.
Ja, dieselaggregat alltså.
Ja, det är bensin.
Bensin, ja.
Ja, men det funkar bra när man ska köra någonting.
Mm.
Jag gör ju mat av älgkött, så jag kan ju pulsa då. Då ska ju kvarnen vara igång då, men det är bara att starta elverket.
Ja.
Det funkar
okay.
faktiskt. Det mycket.
Jag förstår. Ditt hus ligger här, det heter Koista, och det är ju verkligen inte många som vet vad det är.
Nej.
Någonstans.
Nej, det är det inte.
Hur hittade du det här huset egentligen?
Jag hade en dansk väninna på besök. Och vi körde runt lite för hon var intresserad av att titta på älgspår och även på vargspår. Då, för då hade de ingen varg här i Danmark. Så vi var ute här och for och så fick jag se en skylt att, till salu. Och då tänkte jag måste upp och titta. Och när jag kom upp här så var det precis som att jag hade varit förut.
Jaha.
Så det kändes så att det var hemma.
Jag tänkte hemma, direkt,
det där huset ska jag ha. Och med lite övertalningsförmåga, lite prutning så då fick jag det här huset i alla fall, 2004. Och samtidigt, mina grannar Tim och Jana, de köpte det huset då. Så de håller på att rusta, men de har ju el i alla fall. Fast jag säger att även om man skulle ha rådra så vill jag inte ha el.
Du trivs med det enkla livet.
Ja, det gör jag. Jag tycker att det är liksom rogivande att gå och hämta vatten och hålla på med veden. Det är inget stress, utan ja, det tar sin tid, men det är roligt samtidigt.
Men har du bott här sedan 2004?
Nej, det har jag inte, utan jag flyttade upp i juni för två år sedan. Så då har jag bott här två vintrar nu. Och förra vintern, det var ju alldeles förskräckligt. För då var det ju 1,5 meter snö hem.
Ja.
Så då fick jag gå ner från vägen ibland med, i snöstormen. Men nej, det gick det. Alltså, då tänkte jag, det kan inte bli värre. Det kan det bli, men det är bara stanna hemma.
Ja. För du måste ha ett visst matförråd hemma, antar jag.
Ja, men det är inga problem. För att jag, liksom, jag kan laga mat och nästan ingenting. Så det överlever jag. Men just man ska ner till jobb och jag jobbar nere i Storvik så att det tar ju en timme att åka.
Ja, du jobbar med?
Som personlig assistent.
Okay.
Så jag har ju fyllt 65 nu i oktober så att jag skulle ju kunna sluta men man är lite socialt. Jag kan ju sitta i skogen hela tiden.
Ska vi gå vidare och titta på verkstaden?
Ja, kan vi titta.
Och stänga om utedasset kanske?
Ja, nu drar jag igen den här.
Mm.
Det kommer nog inte in i själva förrådsdelen för jag vet inte jag gjorde nyckeln sist när jag stack och jagade så stoppade han ner några kläder så jag inte
okej.
Okay. Men här håller jag på med veden.
Här håller vi en upplägget, ja.
Ja, så att jag håller på nu också med det ligger en stöja här som jag ska ta reda på. Som får bli till våren då, torka.
Ja, just
så jag har lite påbörjat, men här inne har jag ved som är torr.
Just det.
Vedbon och så
det ska ligga ett år helst där.
Ja.
Men du har klyv och sånt där förstås?
Ja, jag har det. Så det kör jag med elverken för att klyva veden.
Har du skog då så att du kan hämta ved?
Nej, men det finns ju träd runt omkring. Och sen det här upplägget, det kommer. De tog ner skogen här förra åren och då fick jag det här. Då körde de upp och frågade om jag ville ha lite. Så de la hit jättemycket.
Du tackade ja naturligtvis.
Ja.
Fin björkdel blir av det där.
Ja, precis. Ja.
För du har ingen annan värme i bostadshuset?
Nej, jag har kaklugn och vedspis.
Ja.
Sen har jag rök här, rök älgkött och lite fisk och sånt där. När man blir sugen.
Ja, det är som ett heltidsjobb.
Ja, visst. Ja. Det tar lång tid att röka kött.
Här har varit någon betongplatta som vi står på nu. Eller?
Ja, det här är en gammal lagård. Så bastun står på fundamenten efter säkert har dyngstacken legat åt det hållet. Okay. Och här har ju kossorna varit då, för här finns ju dyngrännerna
kvar. Ja, det gör jag, det ser jag nu. Ja,
och där är Sjöbro, en gammal då, som gick upp till höskullen, skulle jag tro. Och det ligger mycket maskiner i skogen. Det är nästan som ett museum när man går och tittar.
Ja, och dumpade där bara liksom. Eller?
Ja, det står när de var använt gammalt tröskverk och lite harv.
För de som du köpte då 2004, va?
Ja.
Vad hade de... Bodde de här och hade lantbruk?
Nej, de kom från Gävle ett par och de hade nog ägt bara 2 år. Men sen under tiden som man har varit här, då har det kommit mycket folk som har bott här. Eller deras farmor eller mormor och de har lekt där som barn. Så man har ju fått mycket, lite historia.
Ja, hur gammalt är huset egentligen? Vet du det?
Törs inte säga riktigt hur gammalt det är, men det stod ju, det riktigt gamla huset stod ju här. Där du ser de här träna
här
nu.
Här framför oss.
Och där har jag fått ett foto som visar gamla huset och det här nya. Då. Så de flyttar väl helt enkelt bara in i den nya delen. Men de säger att boplatsen är från 1600.
Det
kan vara så långt tillbaka. Och jag gjorde ju potatisland här nere och när jag höll på att mylla potatisen då såg jag någonting som brunt och jag trodde det var en kapsyl. Men jag tvättade rent så var det en fjärdedels skilling från 1807.
Vad säger
du? Så jättekul.
Ja, just det. Ja.
Spännande.
Då man har du en viss datering där i alla fall.
Ja, man tänkte ju där. Undrar vem som tappar den där.
Ja.
Men det blir ju så att man funderar. Allt det här var ju åkrar då på den tiden. Så att
hela
det här...
gårdsplanen här framför oss, eller?
Ja, hela skogen här.
Jaha.
Så att det är gammal granskog som de har planterat igen åkrarna. Så här kunde man se jättelångt när det var helt öppet.
Ja, men det var långt
och det är som
var,
det, ja, och det är jättefint här i skogen när man går. Det är ju som en bara som en matta att gå på.
Ja, som en sagoskog.
Så det har ju varit skog. Ja, du ser hygge där nere nu.
Ja.
Det var ju där de tog bort
en
delvis av skogen då. Men annars så såg man ingenting. Det var ju bara en väg mitt i de där mitt stora granarna.
Kanske lite bra, för dessutom fick du ved då, men lite bra att det blev lite mer öppet då. Eller?
Jo, jag tycker att det var, jag har mera utsikt och nu ser man ju, när går älgar där och lite rävar och vargspår kan det vara här och björnarna har ju varit här hela tiden bakom.
Det har de?
Ja. Okay. Så att, jag har foton på dem, kan man
det
säga.
Det har du också, ja.
Ja, det har jag.
Ja, men de som kommer hit och du sa det var folk som hade växt upp här eller varit här och lekt som barn och sånt där. Vad säger de när de ser att det bor någon här året om?
Ja, men de tycker att det är jätteroligt att man är här och att det är någon som vill vara här. Det är så, annars kan ju sådana här hus kanske förfalla. Det här bygger jag ju upp lite mer då för att göra det praktiskt för mig själv. Så att, men man klarar sig bra, det är ju gammalt timmerhus, att det håller ju värmen när man väl eldas så då är det varmt. Mm. Sen kan det ju vara så att man kommer hem då, men man vänjer sig.
Mm.
Och så jag står utan jackan och jag fryser inte.
Nej.
Man vänjer sig med kyla. Ja, det blir man.
Men de här byggnaderna, ja, utedasset, bastuhuset och verkstaden, det har du byggt eller?
Ja, det här uthusen, de är ju uppbyggda. Så att jag har haft hjälp av min bror Leif med både bastun och uthusen. Det här byggdes det först då.
Mm.
För det var ju nödvändigt. Det var bara den här lilla kuren som står där som de hade som dass ute i skogen. Den hade från början och den fick man ju nästan backa in. För det var det trångt kan jag säga. Det är en liten där med ett hjärta på dörren.
Ja, där bakom en stor gran till och med.
Ja, den medar på den. Så de antagligen fraktade med sig och när de högg skogen.
Okay.
Så de hade dassen med sig. Jag kan inte förstå.
Så praktiskt.
Det är enklare att sätta sig i skogen.
Än att släppa med sig ett utedass.
Ja. Och sen har jag matkällare, där är jordkällare.
Okej. Okay. Ja.
Så där kan man ju, det är ingenting som fryser på vintern utan där kan man ha lite potatis.
Ja.
Ja. Jag sätter ju lite potatis jag klarar med ett tag i alla fall. Ja, visst. Och här är ju brunnen då som har hämtat vatten, men det sina 1 september var det helt slut.
Jasså, ja, den torra sommaren. Ja.
Ja, och jag hade ju vatten uppe från skogen här och in som är sån där självrinnande. Och det tog också slut samma dag.
En kallkälla i skogen. Alltså.
Ja, så det kommer in. Så jag har en kran där då. Ja. Den som varit mest besviken tror jag var katten. För hon tyckte om att sitta och leka när det droppade lite. För det gick ju inte att stänga.
Nej, okay.
Det var lite
men hur gjorde du? Vad hämtade du vatten då?
Ja, nu får jag...
Nu har du kommit tillbaka i brunnen.
Ja, men nu har jag sånt tur vet du, att jag har så bra grannar, Tim och Jana. Så att där får jag ha en frysbox då, så jag kan ha älgkött. Och sen hämtar jag vatten där nu så till dricka. Men annars så samlar jag regnvatten och det använder jag till bastun och sånt och tvätta mig. Så det.
Det gör jag förstås.
Sen har jag en dotter i Storvik, då, Johanna, som jag får åka och låna tvättmaskin. Och ibland då smyger jag väl in och tar en dusch också. Passa på.
Ja, det är mycket sånt där som vi andra stadsbor, som man tar för självklart, men som du måste liksom planera för.
Ja, så är det ju. Det är alltid när man åker, man måste ju tänka, vad ska jag ha för någonting? Man sitter inte och åker i onödan.
Nej, det är klart.
Ja, sen har jag ju...
Och så har du en husvagn.
Ja, det är nog bara något gammalt. Den där har jag gett bort, så jag får hoppas att den försvinner nu innan vintern.
Ja, okej.
Okay. Sen har jag fyrhjuling som jag drar hem ved och sånt där då.
Ja, just det. Den står här bredvid jordkällaren.
Ja, den är inte bra användning. Så har jag plog till den då. Så jag plogar upp vägen.
Din lilla väg så att säga.
Ja,
som går ner till,
det måste jag göra ända. Det blir både Tim och Jana och jag. Vi har ju delar i vägen från postlådorna.
Ja.
Och den blir ju inte plogad. Oftast inte om inte de ska ta ner någon skog bortöver. Och det gör ju skogsbolagen. Men ibland är de snälla och så kör de inåt oss i alla fall.
En liten extra sväng.
Ja. Nu har Tim att skaffa en riktig traktor så nu med fyrhjulsdriven så nu kanske vi får ploga till vinter.
Ja.
Det blir lite enklare.
För i vinter när det var som mest då?
Det var en hemskt.
Det var inte lätt.
Nej, Jana och jag kom hem och vi gick upp hit och följde med mig så att då gick vi i snöstormen där. Och jag hade ju inte något vidare på fötterna heller så jag tog plastkassar och linda med silvertejp så jag fick långstövlar pulsa upp hit. Och man såg knappt dörren. Det var otroligt. Det hade drivit igen då. I och med att det är öppet nu så då blir det ju så att då blir det ju drivet istället.
Hur skulle man klara sig utan silvertejp?
Ja visst, det är bra till allting.
Det.
Ja, det funkar till allt.
Ska vi gå in ett tag?
Ja, det kan vi göra.
Ja. Och under tiden vi gör det så ska vi lyssna på lite musik. En önskelåt ifrån Marita Friman. Thank you.
återigen gryr dagen vid din bleka skuldra. Genom frostigt glas syns solen som en huldra. Ditt hår, det flyter över hela kudden. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Vår gardin, den böljar svagt där solen strömmar. Långt bakom ditt öga svinner nattens drömmar. Du drömmer om något fint, jag ser hur små ler. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Utanför vårt fönster hör vi markens sånger. Som ett rastlöst barn om våren, dagen kommer. Lyssna till den sång som jorden sjunger. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Likt en sländas spröda vinge ögat skälver. Solens smälta i ditt hår kring pannan välver. Du, jag tror vi flyr rakt in i solen. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag.
Nu står vi inne i ett ljuvligt, varmt och skönt vardagsrum, kombinerat sovrum.
Jaha.
Och det kommer från, värmen kommer från den kakelugnen som står här.
Ja.
Den måste vara ovärderligt.
Ja, det är det. Den håller ju värmen. Elda på kvällen så är den fortfarande varm på morgonen. Så det är jätteskönt.
Mm.
Så det gör ju mycket. Spisen, när den slocknar, då blir det ju fort kallt.
Ja, det.
Men det är ju bara att dra igen dörren. Så då håller man värmen kvar.
Och sen har du vedspis i köket som du eldar.
Ja, precis.
Ja. Och timmerväggarna, de håller värmen ganska länge. Men
ja,
det första du gör på morgonen, eller? Du måste vara att sätta fyr igen, eller?
Ja, det måste jag göra.
Mm.
Där börjar jag elda på morgon. Och så åker jag jobba. Och det kan ju vara lite svårt man kommer hem. Men som sagt, man blir härdad när man är van med kyla.
Du måste berätta, vad är det som har fått dig att välja det här livet? Som du har beskrivit det så är det ju arbetsamt.
Egentligen. Jo, det är det. Men samtidigt är det ju det är rogivande att hålla på. Poa lite sådär med ved och pyssla. Och så sen jaga och fiska, så det är ju perfekta livet för mig att bo så här. Jag har ju barn, så att när yngsta stack till USA enar, då bestämde jag mig för att nu ska jag prova att bo här uppe. För jag har alltid haft en dröm att jag skulle prova. Men jag tänkte, jag visste ju inte hur det skulle gå. Men jag tänkte, har de överlevt förr? Och jag är ju, där vi bodde hemma i Håsjön som små, där hade vi ju heller ingen dusch och grej, utan vi hade ju bastu. Man sprang ut då, barfota i snön ibland över till bastun och badade, och så sprang man in igen. Och då, där var det ju också ute där, så ja, man klarade ju så då, så jag tänkte...
Varför inte nu?
Och nu har man ju telefon, man har, jag har ju paddan, jag kan se film om jag vill, så att man har det enklare ändå. Det är inte så slitsamt totalt, som förr.
Nej.
Det är inte. Nej, men jag tycker om det här. Ja, jag trivs verkligen, men jag skulle inte byta mot någonting.
Bodde du in i Storvik tidigare då?
Ja, jag bodde i Storvik då.
I hus eller i lägenhet? Eller?
Jag bodde i hus, och min dotter Johanna och barnbarnen bor där nu då.
Så att, vad fick du för reaktioner när du sa, ja, nu ska jag flytta till Kojsta?
Jo, men det är många tycker att man är tokig. Hur kan du bo där som? Det är ju så svart där, och vad hemskt, och alla björnar och allting som springer i skogen tror jag att man ska bli uppäten här. Så det är ju inte riktigt så. De är mer rädd för mig än vad jag är för dem.
Ja, och du är aldrig rädd?
Nej, det enda man skulle bli rädd om det kommer, det skulle komma några bilar, men hundarna varnar ju direkt. Men ja, man är ju inte försvarslös. Jag tror jag kan försvara mig.
Det är inte så lätt att hitta hit dessutom. Så att...
Nej, det är inte. Men nej, visst, där är några kufer som åker omkring ibland. Så är det. Men det är väl överallt. Ja.
Du har aldrig haft inbrott eller något sånt?
Nej, det har jag inte. Ja. Tack och lov.
Men hundarna måste ju vara jättebra att ha. För de är ju skall direkt.
Ja, för att direkt de svänger upp på vägen. Fast det ligger ganska långt ner korsningen. Så det hör de att det svänger bil upp hit.
Ja, vi märkte det när vi svängde här.
Ja.
Och det är ändå 100 meter eller mer.
Ja, det är längre ner. Mer, ja. Ja, det är det. Ja. Jo, de hör att det är någon som kommer.
Men du jagar och fiskar.
Ja.
Det... Och odlar.
Ja.
Och så har du höns och ägg.
Ja, då har man ju ägg. Då kan man alltid lite mat.
Ja.
Ja.
Men du, är du nästan självförsörjande på?
Ja.
Vad mejerier och sånt där måste du köpa?
Ja, man köper ju smör och lite bröd. För nu bakar jag ju inte här. Nu har jag köpt faktiskt en sån här liten spis med ugn som man kan kanske köra mot elverket om man skulle få lust att baka. Ja. För det är svårt att ve spisen, för det blir antingen för hett eller också blir för kallt.
Det är svårt att reglera, ja.
Det finns termometer, men det är jättesvårt. Och jag har ju gjort lite efterrätter, men jag är inte bakar något bröd. Och det går inte så mycket åt heller när man bor själv.
Nej. Men vad saknar du här då? Om du saknar något överhuvudtaget?
Om det skulle optimala vore att det var en liten sjö här, men det finns ju ingen här direkt i huset.
Nej.
Men det hade ju varit trevligt.
Så du måste ta dig någonstans och fiska då, eller?
Ja, jag bäckmetar mycket. Så bäckmetar öring. Det finns öring i bäckarna.
Jaha.
Och sen brukar jag ta upp stora borrar och röka. Men det finns ju sjöar överallt runt omkring här.
Med fisk alltså?
Ja, som man kan bada. I sommar har det varit jätteskönt, för då har man ju bada alltid där. Ja, precis. Åkte och bada på kvällarna. Jättemysigt.
Men sen har du, när du jobbar som personlig assistent.
Ja.
Är det inne i Storvik eller?
Ja, då måste jag åka till Storvik. Så det tar ju en timme restid då. Men nu har jag gått ner till 76%, så att det blir inte så många resor. Men man vänjer sig med det också, med avståndet. I början tyckte man var långt, men nu tycker jag inte att det är så farligt.
Sommartid funkar det väl, men vintertid när det är snö och
ja, jo, det kan det ju vara, men det är bara att köra lugnare.
Ja.
Det blir ingen ralle ner.
Nej, jag kan förstå det.
Ta tid på sig.
Ja.
Ja.
Men vad är det bästa med en bostad?
Det är ju friheten, att man kan öppna dörren och gå ut. Jag kan hänga bössan på axeln och gå och jaga om jag vill. Jag kan jaga på marken här, småvilt. Vi har grannområde Saråsen då, som jag jagar på, men sen jagar även på Västerberg då nere i Storvik. Där jag även är jaktledare och hundförare också då. Så att jag jagar på lite olika ställen.
Och det är älg då?
Ja, det är älg det.
Och småvilt, vad är det? Hare och...
Ja, det kan vara en rådjur eller fågel.
Ja.
Men det blir inte så mycket rådjur heller. Det blir mest om man skjuter någon fågel.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Och det gör du för hushålls...
Ja, precis. Ja, ja. Men det blir ju mest älgjakt. Och nu jagar man ju lite här och där. Och eftersom hundarna är duktiga så blir man inbjuden till andra lag och hjälpa dem. Så jag tycker inte all min fritid nästan går åt älgjakten just nu.
Mm. Den pågår just nu, eller?
Ja, mm. Vi ska ha en tjur till här uppe på Saråsen. Mm. Västerberg, det har vi klart, så att vi fick älgarna vi skulle ha.
Så frysen är fylld?
Ja, jajamän, den är full. Ja. Nästan, med, inte bara med kött, utan det är ju bär och tagit reda på plommor och sånt där som man har lite. Och plocka lingon och man gör ju sylt. Och,
Är det en ensam varg?
Ja, jag är nog så. Jag har nog aldrig varit att jag skulle behöva åka till... Jag skulle tycka det var jättejobbigt om det kom någon och drack kaffe hela tiden. Om man skulle ha sådana grannar. Tim och Jana och jag, vi träffas. Vi bara är bastu och vi umgås när vi tycker att... Men det blir inte så att vi blir tjater på varandra. Och sen Nej. Har man ju god hjälp av Tim och om det är någonting som går sönder. Som, man måste ha en händig kar till hjälp.
Ja, men du måste vara ganska händig själv.
Ja, men man kan ju lära sig mycket. Allting finns ju att googla. Hur går tillväga? Om det är någonting man ska göra.
Mm.
Så ja, man lär ju göra lite misstag först, men till slut så funkar det.
Men du måste ha en ganska välutrustad verkstad.
Nej, det har jag väl inte heller direkt. Men visst, man har ju verktyg och maskiner och sånt som man behöver.
Har du lärt dig allt det där på egen hand?
Ja,
alltså fiske och jakt och,
ja,
sånt där, kommer det hemifrån? Eller?
Ja, det kommer från pappa. För att jag var ju lite pojkflicka kan man säga. Jag var alltid med pappa när han skulle jaga och fiska. Så det är därifrån har jag fått det. Och jag tog min jägarexamen då. Jag var klar 84 och skulle börja jaga. Men då hade tyvärr pappa fått cancer då, så att han blev bara 59 år. Men jag vet att han sa att om du skjuter den här älgen så ska jag äta upp hatten. För han trodde inte att jag skulle kunna jaga.
Han tvivlade på det,
ja. Då visste han inte att något värre än vad han blev. Han var ju otroligt duktig jägare, sköt ju alltid.
Så du har lärt dig om honom då? Och fiska och sådär?
Ja, precis.
Så bäckfiske, då är det flugfiske då, eller?
Nej, jag metar med metspö och mask bara.
Okay.
Så då, men då tar jag bara upp det jag vill äta. För, som att ta upp lite färsk potatis och så steker man lite i smör och ett öring. Det är jättegott.
Det låter som en delikatess.
Ja, det är det. Ja. Så blir man sugen på fisk, då är det ju det som gäller.
Vi sa att det är mycket arbete här och att du inte har någonting emot det.
Ja.
Ved och odla och allt sånt där.
Ja.
Du har aldrig längtat efter Mallorca eller...
Ja, men jag åker, jag reser ibland och nu när jag har yngsta sonen då, Enar, han träffar ju en tjej, han är i USA när han var med sin pappa. Pappan skulle köpa en Corvette och så gick han in i butik där i Montgomery och där sitter en tjej i kassan då och båda tittar på varandra och sen var det kört.
Det var det
för de båda, så han gick ut och så frågade han Sylver då, undrar om man vågar fråga om man vill bli vän på Facebook. Ja, gör det, sa han. Så han gick in och hon satt samtidigt och önskade att han skulle komma tillbaka. Och så på den vägen var det. Sen kom hon till Sverige och sen åkte han dit när han fick, ja, när han hade gått ut, tagit studenten. Och då skulle han komma hem efter 3 veckor. I augusti då ringde Erin till mig och frågade om det skulle gå bra om de gifte sig. Ja, det har jag väl ingenting emot, så han kan ju alltid åka hem om det inte går.
Ja.
Så han bor ju där nu och har bott över 2 år, 2,5 år.
Har du
hälsat
på eller?
Ja, jag var där förra våren och jag var där i våras också. Så nu har jag fått sett USA.
Ja, spännande.
Florida har jag varit och jag har rest omkring
så
lite.
Så du är inte total isolerad från omvärlden på något sätt?
Nej, jag tycker om att resa. Så jag tycker om att åka till Kreta och... Det blir ju det man får se. Men sen är man jättenöjd när man kommer hem.
Mm.
För när jag
det är inte så att du känner dig onyttig när du sitter på poolkanten? Och...
Nej, men när man är i USA, de bor ju hemma hos hennes föräldrar. Och där är pappan som och grejer och bakar och sånt där, lagar mat. Och han blir alldeles förskräckt om jag börjar på att göra någonting. Men jag kan inte bara sitta här rätt upp och ner.
Finns det ingen ved som jag kan hugga?
Ja, precis. Ja, det är ju lite annorlunda där, men... Man får ju så mycket intryck där, så när jag kom hem då var det skönt liksom, jag längtade upp hit till tystnaden igen.
Mm.
För då har man fått så mycket, så ja, nu huvudet
blir fullt. Intryck,
ja. Ja, det är trevligt också, man får ju se så mycket.
Jag tänker också så här, om du blir sjuk,
Ja,
vi är inte purungar, varken
nej,
du eller
jag. Nej, men jag tänker inte så. Jag tänker aldrig på det.
Du har ju telefon och allt sånt där naturligtvis.
Ja, men jag menar, dör man knall och fall så vore det en välgärning. Då behöver man inte lida för det. Men det är klart, att man, jag har ju ramlat och slagit mig då, när jag ramlade på V-säcken och halkade. Och då bröt jag tre reben, men då kom jag knappt in, och det var ju efter älgjakten. Så jag skulle börja med mat och jag skulle elda, och kolsvart var det. Och då hade jag inget annat än ficklampa. Och for i kull då, vet du, så jag kröp nästan in, och, men då gick jag av mig. Jag struntade i både mat och allt, för jag tänkte, hur ska det här gå? Kan jag inte gå med hund på flera veckor? Men jag släpade mig ut ändå, så att, ja, det gick. Fast det gjorde ont.
Ja, du behöver inte åka till...
Jo, jag var efter en
sjukhus måste du.
Ja, efter en vecka fick jag åka, för då gjorde det så fruktansvärt ont. Mm. Det, som jag åkte dit och konstaterade att det var trasigt.
Tre ribben
knäckta. Ja, men det läkte.
Nej, man
det.
Kan inte gå och tänka på sånt där egentligen.
Nej, det gör jag inte, för jag har ju inga krämpor nu i alla fall. Jag äter inga mediciner överhuvudtaget, utan jag tror den bästa medicin är att bo så här. Jo, men det är nog ganska hälsosamt ändå.
Det får bli slutord, Marita Friman. Stort tack för att vi fick komma och hälsa på.
Ja, tack själv.
Reklam. Äntligen är det dags att återuppläcka scenkonsten på Gävle Teater. Nu har vi släppt biljetterna till alla platser på föreställningar från och med 29 september. Du kan roas av Marianne Mörk, fascineras av Virpi Packinens danskonst eller se Lennart Jäkel i En handelsresandes död och mycket mer. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00. Välkommen till Gävle Teater.
Nej, men hej du. Om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap, till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring oss på telefon 026 62 00 43 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Vad vill du ska hända med ditt husdjur när du inte längre finns? Berätta för dina anhöriga genom att fylla i Vita arkivet. Välkommen in och hämta ett hos oss på Fonus i Gävle eller fyll i det digitala på vitaarkivet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment
before I go. 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. Just like a song.
When we were young, when we were young, when we were young, when we were young.
It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we're young.
Ni hörde Adele med låten When We Were Young. Ja, suck. Det var ett tag sedan man var det, ja. Förre kulturredaktören på Gävle Dagblad, Björn Widegren, fortsätter i den andra och sista delen att berätta om Sven Stolpe. Det här är en krönika där krönikören för fram sina egna åsikter och tankar.
Dagens ämne är Sven Stolpe. Nu ska vi gå över till katolicismen. Han konverterade då på 40-talet. Och den första katolska romanen brukar man säga är Let's Not Burn. Den kristna falangen kom faktiskt ut, franska säger kom faktiskt redan 1934. Och en ny samling kom 36. Så att han är ju på väg då mot katolicismen. Han skriver om Mauriac, han skriver om Bernano och allt vad de heter för någonting. Det finns ju massor där. Och som är oerhört intressant att läsa vad han har skrivit om dem. Stolpe var ju en introduktör just av den kristna falangen då, och katolikerna. Och Stolpe påpekar alltid detta viktiga med katolicismen. Han är väldigt arg på att Sverige inte höll fast vid katolicismen sen medeltid, utan att man hängde med på den lutherska reformismen och den reformerta. För då, på det sättet, försvann kontakterna med det intellektuella Europa. Med Frankrike, med Italien, med Spanien. Och så var det mer Tyskland som kom i förgrunden och Sverige. Obildningen i Sverige som nu har tagit katastrofala vändningar med ett skolsystem som inte vill höra talas om vare sig antiken eller renässansen eller barocken eller ens upplysningstiden på 1700-talet. Och ännu mindre romantiken under 1800-talet. Och knappast heller tidiga författare under svensk 1900-tal. Nu är det konstigt med bildning. Det är någonting så artfrämmande. Och man märker på de unga, de vet ju ingenting. De kan inte en kungalängden från Gustav Vasa och framåt. Och de missförstår allting. De kan tro att Gustav III levde på medeltiden och så vidare och så vidare. Det är ett svart hål helt enkelt, det som förr var bildning. Och socialdemokraterna är inte alls bara de som är obildade. Det är massor med inom högern också, vad jag ser. Fullkomligt ointresserade, läser inte böcker och kan inte klassikerna. Sven Stolpe skulle ju alltså i dagens läge nu vara fullkomligt uppgiven. Men han skulle vara arg naturligtvis, och det är ju roligt att han fortfarande kunde vara det ända in i det sista. Men när då kommer det lite snabba öm då, den första som Catch Can handlar bland annat om i Paris och så vidare. Det är en kärleksroman som faktiskt genom att den utspelas i kristet sammanhang, inte kontext, för det tycker jag är så fult ord, det är bara sånt där som sägs på litteraturvetenskapliga seminarier. Och av någon anledning har det där smugit sig in på kultursidan nu, som säger alltid, en kontext, det är ett sammanhang, det är ordagrant översatt från latinet, så blir kontext sammanhang. Olika sammanhang kan man prata om, men inte olika kontexter. Det är så fruktansvärt när språket på det sättet utarmas och förlorar sin sinnlighet och bara blir abstrakta och tråkiga, trista, teoretiska termer som excellerar på de här litteraturvetenskapliga seminarierna. Jag har suttit på den där många gånger, inte minst när jag pluggade i Stockholm, på Stockholms universitet, och Horace Engdahl var en av dem som satt med på de där seminarierna. Och han hade ju ett ganska abstrakt språk, men han var ju oerhört lärd och kunnig. Det är han ju fortfarande, och han har ju skrivit en av de allra bästa böckerna om den svenska romantiken. Ursäkta att jag har uppehållit mig så här vid Horace Engdahl, men han har fått så mycket ovett för vad han har sagt och skrivit om Svenska Akademin. Och den svenska opinionen är som en dreglande maffia, en hop som de vill ju sätta en statlig överrock på Svenska Akademin så att de inte var självständiga längre. Det är ju fruktansvärda saker. Och här har ju Horace varit den som verkligen försvarat det här. Och när Örjan Lindberger tyckte att han var professor då i litteraturvetenskap i början på 70-talet i Stockholm. Och när han tyckte att det liksom stod still i seminariet, att det var någonting måste hända, då kunde han luta sig tillbaka i fåtöljen och så sa han så här: Horace, berätta för oss. Och Horace satte igång och berättade om någonting, någon litteraturvetenskapligt problem, och det gjorde han ju utan koncept, utan papper, utan någonting, utan han hade alltihop det där i skallen, ungefär som jag försöker göra nu. Men jag märker kanske ibland att jag börjar strappla lite grann i språket, därför att det här är inte alls förberett så med ett manus som jag har framför mig, utan jag låter infallen bestämma det hela. Tar en del bollar på volley, ibland halvvolley, och ibland så blir det kanske att jag läser innantill i någon av böckerna jag har med mig här när jag sitter och pratar in det här. Den andra katolska romanen som jag också tycker är väldigt bra, den heter Lätt, snabb och öm heter den första, den andra heter Sakrament. Då förstår man ju liksom vad det här innebär. Det här är böcker som kommer på 40-talet, och den här kommer 1948. Det är 50 000 det jag har den, så det är ju inte riktigt första upplagan, men i alla fall. Och Lätt, snabb och öm kommer Det kommer Svalan. Ja, den här är 51 års utgåva i Svalans bokserie, men den kommer tidigare i Stolpes produktion. Jag ska ta och kolla exakt när den där kommer. Ja, det här är mycket som kommer här. Midsommarnatten kommer också, en roman. Och i Människorjungen där är Sär 44. Änglar och demoner, snabba öm, kommer 1947, ja. Och Sakrament 48. De kommer alltså nästan jämsides. Sakrament är väldigt intressant därför att den börjar med en skådespelare som håller ett tal, antagligen på Dramaten. Och han är ju då alltså då katolik och har mycket synpunkter på det och skriver mycket. Och jag undrar om det inte är Edvin Adolfsson som kan vara förebilden, eller möjligen Hans Larsson. Nej, det är svårt att säga. Man behöver inte alls vara katolik för att läsa de här böckerna och tycka de är bra. Utan jag menar att det är en kärlekshistoria i bägge de här som blir så mycket mer intressant, som att utspelas precis som när det gäller I dödens väntrum. I liksom ganska instängda hörn utav vår existens, som just katolicismen kan i alla fall i Sverige förefalla vara. Men här är han ju i kontakt med Stolpe när han skriver det här i olika yttringar. Och det finns ju olika trosriktningar inom katolicismen, som ni vet. Franciskaner och allt vad det är. Och det där får man ju på ett väldigt underhållande och intressant sätt komma i kontakt med och lära sig mycket av. Jag brukar säga det att jag är inte särskilt troende. Jag tror på det gåtfulla i tillvaron. Det kan jag gå med på. Men att hålla på och drapera alltihopa i Bibelns färger, det intresserar mig inte. Men däremot brukar jag säga det att skulle jag bli religiös, så skulle jag vilja bli katolik i så fall. Där finns det en intellektuell dimension som svenska präster inte har. Under ortodoxins tid, då förstördes ju det mesta av all kristendom. Och när de sprang omkring och sa att om ni inte gör som vi vill att ni ska göra, då kommer ni till helvetet. Ungefär som miljöpartister säger idag. Om ni inte gör precis som vi säger nu, då kommer världen att gå under. Först var det visst 2020, sen var det visst 2025. Och 2030 har det väl varit ett tag, och nu är det visst 2035 som den ska gå under. Det är ju lite komiskt alltihopa. Det religiösa inom miljörörelsen borde undersökas av någon som orkar ge sig i kast med saken. Det vore väldigt bra, måste jag säga. Ja, sen fortsätter det där. Vad som också är intressant, det är slutet på 50-talet. Då doktorerar Sven Stolpe. Han har ju börjat läsa för Martin Lam, en berömd av den lamska släkten. Då har skrivit många litteraturhistoriska verk som är väldigt bra. Han hade väldigt fin penna också. Han skriver väldigt bra om Strindbergs dramatik och om Swedenborg och annat. Och han var då professor vid högskolan i Stockholm. Och Stolpe var då elev hos honom. Och hade väl en filis ungefär, fil. Kand och sen filis, men han doktorerade aldrig, disputerade alltså inte ordentligt som han kanske skulle ha velat göra. Och när han slutar på 50-talet så vänder han sig till Viktor Svanberg, som då är professor i litteraturvetenskap, det som sen kom att bli mer sociologiskt präglad litteraturvetenskap. Litteraturhistoria med politik heter det fortfarande då. Då vänder sig Stolpe då till denne Viktor Svanberg, också en rolig polemiker då, som är berömd för sina böcker och så. Och han säger att han vill helt enkelt doktorera på drottning Kristina och hennes tronavsägelse och alltihopa när hon lämnar den svenska tronen och flyttar ner till Rom. Och han skriver om hennes maximer, för hon var ju liksom författare också, kan man ju säga. Inte alls så dålig. I alla fall inte om man får tro Stolpe. Varför skulle man inte tro på honom i sånt fall? Han har ju specialstuderat henne. Den där avhandlingen om drottning Kristina väckte stort rabalder i Uppsala. Det var så stort intresse för det att man måste flytta disputationen från sal 10, en av de största salarna, till själva aulan. Så mycket folk var där. Och det var en ung docent, eller han kanske bara studerade fortfarande, kanske var, jag vet inte hur gammal han var då, men han heter Lars Gustafsson och är inte densamma som författaren Lars Gustafsson som dog för ett par år sedan, utan den här är en litteraturhistoriker. Och Sven Stolpe spelade ju ut honom, för han var ju lite kritisk och ska ju vara som opponent och allting sånt. Men det var ju Stolpe som tog hem hela loppet där. Och var ju, Stolpe var ju estradör. Det får man inte glömma. Det är ungefär, det närmaste jag kan komma någon sån i dagens svenska litteratur, det är ju Björn Ranelid. Som också gör reklam för sig själv och aldrig har haft dåligt samvete för det eller skämts för det som allmänna opinionen tycker att man ska göra. Aldrig framhäva sig själv, då är det någonting fel och så vidare. Jag tycker att det kan man väl gott göra om man tycker att man har någonting att komma med och säga. Det hade ju Stolpe. Han var ju ett alternativ till allt det här snömoset som vänstern har hållit på och som nu har slutat i någon sorts konsensus i hela kulturdebatten. Man får inte säga någonting som inte är halvstämplat på DNs kultursida eller Expressen så där Aftonbladets och till och med Svenska Dagbladets. Det är väldigt synd att det har blivit så, för att jag tycker det ska finnas ett alternativ. Så var det när jag skrev. Jag var inte gillad av de många, men det var nog många som i alla fall gillade vad jag skrev. Och det är jag väldigt tacksam för. Och sådana alternativ måste få finnas. Det är det som är själva livsgnistan i en allmän debatt. Det får inte vara så att vissa åsikter får man inte ha därför att de anses felaktiga, det vill säga inte tillhöra vänsterns. Vänstern har skaffat sig en sorts åsiktsprivilegium där det bara deras åsikter som gäller. Det är så märkbart nu, särskilt i Svenska Akademins så kallade kris. Då såg man vad det där var för någonting, vad det där handlade om. I alla fall var det Stolpe nu skulle göra det. Den där avhandlingen då skulle ju då betygsättas. Och då finns det ett betyg där i såna här avhandlingar. Man kan få stort A på dem, man kan få AB på dem. Och sen är det där AB då delat så att man inte automatiskt blir docent på det. Utan man har klarat disputationen. Man får kalla sig fildoktor och sådär. Men det där AB-betyget då är delat på en ställning. Det är ju helt andra saker som gäller idag. Nu är det ju bara en disputation som gäller och den ska vara på ett visst antal sidor och lite sådana där saker. Men det är ju inte alls som de här stora, tjocka litteraturvetenskapliga verken eller litteraturhistoriska verken, ska jag väl säga, som kom när Stolpe gjorde. Men Stolpe var angelägen också om att fastän han tjänade ju bra på sina böcker. Han fick då i slutet av på 70-talet, i slutet, hans liv började ju närma sig slutet naturligtvis, en ny förläggare, Askild och Kärnekull. Det var två excentriska herrar, mycket roliga och kul. Det var någon Bonnier som gav ut själva avhandlingen och så kunde han då söka ett lektorat i Mjölby. Han bodde i de där trakterna. Och det gjorde att han fick rejält betalt för sin lärargärning då. Och jag har träffat sådana som har haft Sven Stolpe. De är alltså i min ålder som tog studenten på 60-talet. Och de sa att han var fullkomligt fantastisk. Han var estradör i katedern också och gick omkring och hade citat och kunde dra de långa linjerna. Inte så där smånuttigt som lärare idag antagligen gör och inte känner till någonting heller och inte kan någonting, vare sig om kristendom eller katolicism eller bildning eller renässans. Eller... Tänk, det fanns en, Arthur Engberg hette en ecklesiastikminister på den tiden när bildningen fanns med. När skolan var central för bildningen och när det var den som skulle läras ut, inte minst antiken. Och han var för detta, att man måste plugga antik i skolan. Och han var för helklassiska och halvklassiska linjen i gymnasiet. Nu är det ju bara samhällsliv och att man ska kanske också undervisas på engelska som verkar vara någonting som är gångbart i gymnasiet. Men nog om det. Kärnekull gav ut hans memoarer i nya upplagor. Och han fortsatte med, han har gett ut två delar förut. Han fortsatte med en tredje under Askild och Kärnekull som förläggare. Och de är oerhört intressanta. Och han har ju opererat bort en del av släkt. Han gillar inte alla sina bröder. Herman Stolpe gillade han, så han finns med i det där. Men ett par andra, de är borttagna. Och Jan Stolpe, som är en duktig översättare, hans pappa är inte med där. Men jag har träffat Jan Stolpe några gånger och vi har pratat om Sven Stolpe. Och han gillar honom inte. lika lite som Alex Schulman gör. Och han trodde i alla mina brev, han låtsas påstå att han är först med det där, med den där otrohetsaffären med, som Karin Stolpe hade med Olof Lagerkrans. Men den står ju mycket tydligt i Svante Nordins biografi. Och dessutom kände man ju till den då, om man var intresserad av Stolpe. Det var inga hemligheter med det. Men sen ville kanske Stolpe inte basunera ut det så mycket som Alex Schulman gör nu, för att han dömde ju ut Stolpe som hade sånt fruktansvärt temperament, och att han förstörde liksom familjelivet och barnen blev förstörda. Ja, jag vet inte det. Men den är roande att läsa, det är inget fel på. Han kan skriva den här Alex Schulman, så att jag kan mycket väl rekommendera den. I alla fall fortsätter han där, och så är han i tv och blir väldigt uppmärksamma då för sina grejer när han körde det med rörskäggen och sånt där. Och estradören verkligen blommar ut. Och så blir han ju faktiskt med ett ord folklig, som man ju inte hade en aning om att han egentligen var. Men det hade han ju varit hela tiden hos de intellektuella som inte är rädd för folklighet. Då dit hör jag, om jag nu är intellektuell, jag vet inte. Men där fick han alltså utlopp för någonting som ledde till alltså bred uppskattning av en stor, stor, stor allmänhet. Och jag tycker att det är det arvet som Sven Stolpe lämnat efter sig. Det ska vi inte förringa. Det är bland det finaste som finns. Och jag kan också rekommendera hans litteraturhistoria som tar upp enskilda författarskap. Strindberg, Selma Lagerlöfs och flera andra naturligtvis. Och det är 5-6 stycken band som finns. Läs det istället för någon annan litteraturhistoria om ni vill ha lite bildning som är kul, rolig. Och läs också hans små böcker som heter Tål ni höra mer? Låt mig berätta, tål ni höra mer? Och så vidare. Och det massor med anekdoter, roliga anekdoter om kända författare, bland annat Samuel Beckett och annat. Och han kände ju de flesta som var värda att känna. Ja, lova mig nu att ni tittar med andra ögon på Sven Stolpe. Tro inte på vad andra säger om Sven Stolpe. Ta reda på själva.
Reklam.
Hej, Ingela från Länsmuseet här. Välkommen att hänga hos oss. Ta hissen upp till våra konstsalar och gör ett nedslag i länets historia på vägen ner. Upplev världsarvsgården bortom Åa i Fågelsjö i virtual reality. Läs flaskposten från det sjunkande skeppet på Nordsjön och titta närmare på muskötten från Gustav den andre Adolfs gevärsfaktori i Söderhamn. Och sist men inte minst, ta det tid att skapa med barnen i vår ateljé. Alltid öppet tisdag till fredag 11-18 och lördag söndag 12-16. Fri entré och gratis wifi. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. I dagsläget sker alla aktiviteter utomhus på olika platser i Gävle. Program finns att hämta i stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio 7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF-seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet sbf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss. Du når oss på 026 62 39 40 eller via e-post info@seniorradion.se.
Någon sa kärlek är en flykting för vacker för att dö. Någon sa kärlek är ett rakblad som glimmar i en sjö. Någon sa kärlek är en galje där blinda står i kö. Jag sa kärlek i en blomma och du är blommans frö. Kärlek en trasig fjäril som döpts till anarki. Kärlek en mjuk befruktning i skuggan av ett skri. Som en man som säljer längtan för att orka härda ut. Kärlek i en sällsam saga utan början och utan slut. När din kropp är rädd och frusen och ditt rum är tomt och kallt och du tror att ingen kärlek finns för den som saknar allt. Kom ihåg att mitt i vintern djupt begravd av iskall snö. Gror ett frö av enkelt ursprung som till våren blir en ros.
Det var Anna-Lotta Larsson med Rosen. Marianne Minell och Gunnar Lidfelt har den här gången tagit sig till stadsdelen där jag växte upp, Brynäs.
Gunnar Lidfelt och jag, vi står vid Sven Lundqvist staty som heter Då och Nu. Och det tycker jag passar väldigt bra för den här vandringen vi ska göra på Brynäs.
Ja, det är uppfordrande för att Brynäs är ju dels en gammal stadsdel med minnen från det forna Gävle, men också en stadsdel som är förnyad i flera etapper. Alltså passar det bra med då och nu. Mm.
Agetorget där vi står, det är inte så gammalt.
Nej, det är inte så gammalt, utan det hade att göra med de tankar, saneringstankar som man hade när det gäller hela stadsdelen Brynäs. Och det var på 50-talet och då var det ju aktuellt med nya stadsdelar utanför städerna, till exempel Sätra. Och att Sätra skulle ha ett torg, det ingick i de konceptet. Men samma typ av tänkande ville man skulle gälla stadsdelen Brynäs. Därför tillskapades Agetorget i särskild ordning. Man rev den gamla bebyggelsen och i det kvarteret så finns nu Agetorget. För övrigt efter en mycket bekant ö som ligger utanför Hudiksvall, Agön.
Och om vi ska gå tillbaka i tiden då, hur långt ska vi gå?
Ja, om man ska gå riktigt långt tillbaka, då är det ju kanske på 1500- och 1600-talet när staden reste sig ur havet och det var möjligt att bygga ut efter Gavleåns stränder och en bit in. Men mycket av marken, den var ju oländig och sank. Det är därför det heter Islandet.
Det låter iskallt det.
Det låter iskallt, ja. Och frågan är om det har så mycket med is att göra eller om det är det engelska ordet för ö som ligger i botten. Jag vet inte.
Mm. Om du skulle berätta om stadsdelen, var skulle du vilja börja då?
Ja, det var inte en enkel fråga, men det är ju en stadsdel som är ganska stor. Den är ungefär lika stor som stadsdelen Sätra, ungefär lika många människor. Och den har ju byggts upp successivt, men väldigt mycket med utgående från hamnverksamheten. Den har på så vis en lite internationell karaktär, liksom många hamnstäder i Europa. Närmast Gavleån så låg kajerna och där låg fartygen förtöjda, lastade och lossade varor. Och innanför kajerna så låg det då upplag och magasinsbyggnader. Men när den industriella revolutionen nådde Sverige i mitten av 1800-talet och även så småningom Gävle, då började man bygga industrier söder om de här hamnmagasinen. Och där ligger till exempel gamla Läkerol och många andra fabriksbyggnader. Så de första mekaniska industrierna som stod för industrialiseringen av Gävle, de byggdes här söder på Brynäs och söder om hamnmagasinen, gamla hamnmagasinen alltså.
Ja, vi har ju åkt runt du och jag och vi har också sett de här fiskarhusen. Och de ligger ju i närheten av de här industrierna, Läkerol som du pratade om och så.
Ja, det är alldeles riktigt. Men de tillhör en äldre epok. Det är alltså en slags... Det är fiskarbebyggelse, men det var inte vilka fiskare som helst, utan det var ganska börjna fiskare som hade särskild tillstånd från länsstyrelsen att fiska ut efter hela ostkusten och uppöver. Och därför blev de ju ganska rika. Men bebyggelsen är lite karaktäristisk. I södra delen av de här långsmala tomterna så ligger bostadshusen, ganska vackra bostadshus, en del ritade av professionellt folk, stadsmurmästaren Posett till exempel. Och sen så längre norrut och ut mot gamla östra Islandsån, där låg ju sjöbodarna, där hade de här fiskarna sina båtar. Men den här Islandsån, den finns inte längre. Den lades igen nu för ganska många år sedan. Men bebyggelsen finns kvar och sjöbodarna finns kvar, väl värda att titta på. Mm.
Du sa att det fanns ett delta där och på vissa ställen så kunde man inte bygga för det var så dyrt.
Ja visst, alltså, hela Gavleån Den ursprungligen så delade upp sig i ett deltalandskap där Holmkanalen är en rest av en sån arm, flodarm, och Östra Islandsån är den en annan. Men som alltid vid flodmynningar så är det dålig mark, det är sankmark och det är dy, och det är på vissa ställen oerhört djupt ner till fast botten. På vissa delar på Brynäs-sidan tror jag att det kommer ihåg siffran 27 meter ner till fast botten. Mm. Då kan man ju inte bygga utan vidare. Ja, idag med dagens byggteknik så bygger man på pålar.
Mm. Vi har ju åkt runt, vi åkte upp på Brynäsgatan och där har det varit alléer.
Ja, det var från början en ganska fin allégata. Vi har haft många sådana i Gävle. Staketgatan, Nygatan och så vidare. Och Brynäsgatan var ursprungligen en så kallad allégata som pekade österut på väg mot Bomhus. Men vid ett tillfälle i slutet av 40-talet, början av 50-talet, nej det kanske var något senare, slutet av 50-talet kanske det var, så ville man tillgodose den växande biltrafikens behov. Man behövde bredda Brynäsgatans körfält, och sen högg gatukontoret ner alléerna i syfte att få en bred boulevard ut mot Bomhus. Men bara några år efteråt så ändrades förutsättningarna och tankegångarna, och man började tänka att återskapa den gamla allégatan.
Det finns ju många tvärgator här.
Ja, det gör det, och det är lite lustigt att de tvärgatorna till Brynäsgatan har namnen första till och med sjunde tvärgatan. Jag tror att det är lite unikt i Sverige. Jag vet ingenstans där gatubenämningarna har den karaktären.
Jag läste någonstans att det var någon som har sagt att det här med tvärgatorna kom från Manhattan i New York, och där Broadway är stam till sidogator, tvärgator, och man har fått inspirationen därifrån. Vad säger du om det?
Ja, jag har hört den tolkningen också, men jag tror att det är en myt. Jag tror att de relationerna mellan New York och Gävle, de är nog försumbara i det här sammanhanget.
Mm. På 1950-talet så hade stadsdelen namnet Brooklyn, och det har också haft namnet Lilla Chicago.
Ja, det stämmer. Det är för att det var ju av naturliga skäl, med utgångspunkt från hamnverksamhet och mekaniska industrier och de bostäder som byggdes upp, så blev det med tiden förslummat. Och på 30-40 och 50-talet så spreds den här förslumningen nästan över hela stadsdelen. Och då beslöt man sig istället för att sanera det hela. Men med det så fanns det också, med det följde ju naturligtvis en viss social oro, eller hur jag ska uttrycka det, i stadsdelen. En del kriminalitet fanns det här också. Jag har en berättelse från byggnadsnämnden, om jag ska dra den.
Tycker
ja,
gör det.
Ja. Jo, vid ett tillfälle, jag tror att det var 1964, och en av de första gångerna som jag deltog i byggnadsnämnden här i Gävle som föredragande tjänsteman. Det var inte mitt ärende, men det var någon annan som drog ärendet. Och det var fråga om att riva ganska fina hus ändå här på Brynäs. Men då reste sig den dåvarande byggnadsnämndens vice ordförande Kalle Lundin, målarmästare till professionen och infödd Brynäsbo. Röd i ansiktet var han och reste sig upp och dunkade med sin stora näve i sammanträdesbordet och sa: "Riv skiten", sa han. Han hade inte mycket till övers för bebyggelsen. För att för honom, uppvuxen på Brynäs, så stod stadsdelen och de förslummade bostäderna för en väldigt mycket fattigdom och asocialitet och ja, svårigheter av olika slag. Han ville få bort den sortens bebyggelse.
Men vad jag har hört också, så när jag skulle flytta hit så pratade man om att det var en speciell Brynäsanda. Och då undrar jag om den grundades redan på 1920-talet. För då var det ju den här sammanbindningsbanan mellan Östra stationen och Gävle centralstation som kom till.
Ja, man kan säga att stadsdelen fick en väldigt tydlig avgränsning mot väster och mot centrala stan när man byggde ihop Uppsala-Gävlebanan, den som slutade vid Maxim, det var ju Södra station, och centralstationen med den så kallade sammanbindningsbanan, alltså järnvägsspår som band ihop GDJ-banan med Uppsala-Gävlebanan. Och det blev alltså den tydliga gränsen sen då mot stadsdelen Brynäs.
Mm. Och det kanske utvecklade då att det blev en speciell Brynäsanda?
Ja, kanske. Jag tror nog att den fanns, embryot fanns nog tidigare och kanske, ja, jag vet inte, jag är inte säker på det, men kanske att det bidrog då att det blev så tydligt avskilt så att Brynäs blev en alldeles speciell, och den kallades ju också för arbetare stadsdelen Brynäs, fast det var inte riktigt sant det heller, för det finns en del ganska fina hus, särskilt i den västra delen av, tänk på Dalapalatsen, palatset till exempel, som byggdes av GDJ, järnvägen AB, i syfte att bereda förnäma bostäder till de högre tjänstemännen inom järnvägsbolaget.
Mm. Och tidigare fanns det herrgård här också?
Det fanns en Brynäs herrgård, och herrgårdshagen vet ju alla var det ligger, och där låg en stor stilig herrgårdsbyggnad i sten i tre våningar. Men familjen, var det nu Garberg? Jag är inte säker. Ja, det ska jag låta vara osagt. Familj som ursprungligen ägde den här herrgården på 1940- och 50-talet, den orkade inte hålla det i stånd. Marken och huset såldes till Gävle stad, som inte heller orkade hålla det i stånd, och alltihopa förföll. Och så bestämde man sig för att riva alltihopa. Kvar finns herrgårdshagens kulle med sin vegetation. Och sen då en del nya hus som man kan säga en del om också. Mm,
ja, men framför där så såg vi några hus och industribyggnader.
Ja, det är ett intressant exempel på ett nytänkande när det gäller stadsbyggnadskonst. Vi hade en arkitekttävling då 1988, och det vinnande förslaget, det föreslog att bostäderna skulle byggas nedanför kullen, inte på själva kullen. Och de bostäderna, det är de vi ser idag på herrgårdshagen, har framför sig också särskilda gårdar för industri, små industrier och verksamheter. Det här att blanda verksamheter och bostäder, det var ju tidigare inte riktigt opportunt, utan då skulle man bo på ett ställe och sen skulle man förflytta sig och sen skulle man arbeta någon annanstans. Till exempel om man skulle bo i Sätra och man skulle arbeta på Sörburfjäll. Och då var ju många egentligen, inte minst hemmavarande människor och barn, förmenade möjligheten att se att det fanns verksamheter in till bostadsområdena. Mm. Så det var ett nytänkande som kom till uttryck här, och det var jävligt lite unikt.
Mm. Och här i området så byggdes, vi pratar om var, nu byggdes det första dagiset.
Ja, det stämmer, i Stenebergsparken, där finns ju den här gamla timmerbyggnaden, sockerbruksladan, men intill låg det också Stenebergs gård. Och det var ju ursprungligen disponentbostad som hörde till den gamla fabriksverksamheten. Så småningom så övertog stan den byggnaden, och där inrättades också det första dagiset, idag är det förskola i Gävle, och ganska tidigt i landet överhuvudtaget.
Då var det dags för lite musik igen. Vad sägs om Tommy Körberg med låten Nu dör en sjöman?
Faller så stilla långt bort i stan, och det känns som om någon hört min bön. I jeansen på golvet finns en sned cigarett. Hon säger, ger du mig den? Och hon går genom rummet till det ljus som tänds. Och nu dör en sjöman igen. För nu är det mörkt. Vi hör kösålet till Norra Brunn. Det är tre dagar till jul och ett skitår är slut. Och huden kring hjärtat är tung. Men jag ska ingenstans. Ingen vet var jag är. Allt det andra får vänta till sen. Hon kysser min axel, hon kysser min mun. Nu dör en sjöman igen.
Ett inslag från den 9 mars 2009 berättar Ulf Jönsson om Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald föddes i Newport News i Virginia den 25 april 1917 och gjorde scendebut under första halvan av 1930-talet på Apollo Theater i New York, dit hon hade kommit med sin styvmor sedan båda föräldrarna dött när flickan var helt liten. Hon blev den första svarta sångerska som fick jobb i ett storband sedan Chick Webb engagerat henne när Ella bara var 18 år gammal. Med Chick Webbs storband gjorde hon till exempel stor skivsuccé med sin allra första inspelning av A Tisket Tasket. Men den tänkte jag var alldeles för välkänd, så nästa musikaliska stycke hämtar vi från Irving Berlin-delen av Ellas väldiga American Songbook-projekt.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coats, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Super duper,
come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mix. Puddin' on the Ritz, puddin' on the Ritz, puddin' on the Ritz, puddin' on the Ritz.
Puddin' on the Ritz. Chick Webb dog i tuberkulos 1938 och Ella Fitzgerald tog 21 år gammal över ansvaret för storbandet och blev med det en av de riktigt ledande personligheterna i jazzens USA. Genom åren visar hon att hon behärskade swing och bebop, scat och jazz, blues, bossa nova, gospel och calypso. Hon var kort sagt en mycket allsidig artist med ett stort röstregister. Eller för att tala med bröderna Gershwins textskrivare, Ira Gershwin. Jag visste aldrig hur bra våra sånger var förrän jag hörde Ella Fitzgerald sjunga dem.
Got a little rhythm, a rhythm, a rhythm that pitter-pats through my brain. So darn persistent, the day isn't distant when it'll drive me insane. Comes in the morning without any warning and hangs around me all day. I'll have to sneak up to it someday and speak up to it. I hope it listens when I say, fascinating rhythm, you've got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I get up with the sun, start a hopping, never stopping, to find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the gal I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on me. It didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the gal I used to be. Fascinating rhythm.
Ännu en musikalmelodi av George och Ira Gershwin i Nelson Riddles underbara arrangemang från 1959. Fascinating Rhythm heter den. Ella sjöng med alla de stora. Louis Armstrong har jag nämnt, men hon sjöng också med Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman, Charlie Parker och Oscar Peterson. Hon hann få 13 Grammy Awards. Ingen annan har varit i närheten av så många utmärkelser. Och 3 år i rad utsågs hon till bästa kvinnliga vokalist. Hon var verkligen the first lady of jazz under de 58 år då alla de andra kom och gick. 1987 belönades hon av president Reagan med den finaste utmärkelsen USA-medborgare kan få, the US National Medal. Och 1990 fick hon den franska motsvarigheten Commandeur des Arts et Lettres. Hon gjorde sin sista stora turné i Storbritannien 1990 innan sjukdom, diabetes som ledde till att hon tvingades ta bort båda sina ben, också tvingade bort henne från scenen. Hon dog den 15 juni 1996 i sitt hem i Beverly Hills, ännu inte 80 år fyllda. Ella Fitzgerald var en skygg och lågmäld person, förtegen om sitt privatliv. 2 gånger var hon gift, sista gången med basisten Ray Brown. Och med honom har hon Ray Brown Jr. som också blivit en duktig jazzmusiker. Även om det i hans fall är så att mammas och pappas kvaliteter var så unika att ingen någonsin kommer att komma i närheten av dem. Låt mig avsluta det här lilla Fitzgerald-porträttet i ord och ton med Nelson Riddles arrangemang av Richard A. Whitings tonsättning av Johnny Mercers underbara text Too Marvelous for Words.
Too marvelous for words, like glorious, glamorous, and that old standby amorous. It's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words.
Hörs vi i Korsvägen igen. Vi börjar närma oss slutet på serien och då tycker jag det är dags att fokusera lite grann på Hound Dog Taylor som har spelat vår signaturmelodi Crossroads varje vecka. Och det ska sägas på en gång, Hound Dog Taylor var ingen grammofonsångare. Han och hans house rockers skulle upplevas live. Taylor, som föddes 1915, spelade länge i sina råa boogie beats på sin gamla japanska Teisco-gitarr på barerna på Chicago's Southside. Bäst trivdes de när de fick upp hela publiken att skaka loss på dansgolvet. Han inledde med en Elmore James-låt som vi vanligen känner igen som Shake Your Money Maker. Men när Hound Dog Taylor spelade har den titeln Roll Your Money Maker. Mm. Själv hade jag turen att få uppleva Hound Dog Taylor 1967 vid en konsert med The American Folk Blues Festival i Stockholm Folkets hus. Då han turnerade med munspelaren Little Walter, trumslagen Odie Payne, basisten Dillard Croom och sångerskan Coco Taylor, plus ett helt koppel av country bluesartister, dock utan The House Rockers. Efter den turnén började släppa lite för Taylor och 4 år senare lämnade Bruce Iglauer posten som bokhållare på Delmark och startade Alligator Records för att ge ut plattor med Hound Dog Taylor. Bolaget växte och blev med tiden det ledande skivbolaget för utgivning av bluesmusik när Chess Records hade gått i graven. Men det är en annan historia.
Taylor gjorde flera album på Alligator. Det sista, Beware of the Dog, spelades in 1974 men gavs inte ut förrän efter Taylors död i december året därpå. Från albumet Natural Boogie, utgivet 1974, ska vi höra Talk to My Baby som blir dagens sista platta.
Det var vår Sven-Erik Lundberg som presenterade Hound Dog Taylor. Undrar om Hound Dog också apporterade vid fågel- och småviltsjakt. Det är ju det de långhörande hounds var framavlade till. Nu får ni lyssna till skotskan Amy MacDonald när hon framför sin egen sång This is the life.
waited for, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head goes with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight. Life, and you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song,
Jag ser att min tid inte är ute än, så vi hinner med en låt till, och det är Sven Bertil Taube som framför en sång om frihet.
Det finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst.
Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sol. En värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en fri. Om du vill ditt väl förstå, och vara fri när molnen går, så bygg en väg.
Det är inte så mycket mer jag hade att bjuda på idag. Ni har hört om när vi besökte Marita Friman i Kojsta, Gunnar Lidfelt och Marianne Minell när de besökte Brynäs, Björn Widegren med sin krönik om Sven Stolpe, Ulf Jönsson, han berättade om Ella Fitzgerald, och Sven-Erik Lundberg tog sig an Hound Dog Taylor. Det här programmet går i repris i eftermiddag klockan 16 och på torsdag klockan 9. Ni har ett par månader på er att lyssna på det i efterhand genom att surfa till www.radiogable.se och klicka på menyknappen Seniorradion. Slutligen vill jag önska er alla ett riktigt gott nytt år. Om ni vill hörs vi igen nästa vecka. Som avslutning får ni lyssna till Happy New Year, men tyvärr Ingrid, inte med ABBA utan med Michael Ball. Hej, så långt.
Sometimes I see how the brave new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay, dragging on feet of clay, never knowing he's
If we don't, we might as well leave.